السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا. Välkomna kära bröder till MN Lektion, där vi alhamdulillah kommer att prata om vår vackra religion och inshallah försöka att öka i kunskap. Och det gläder oss att dessa restriktioner har släppt lättat och alhamdulillah vi återigen kan samlas ett större antal. Alhamdulillah, för dessa sammankomster är wallahi de bästa sammankomster i vårt liv. Sammankomster av dhikr, där vi minns Allah subhanahu wa ta'ala, samlas för Allahs skull. Och så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, att Allahs kärlek är garanterad för de som samlas och sitter med hans skull. Och vi hoppas att detta är en av dessa sammankomster. Vi tänker idag tala om ett otroligt viktigt ämne som berör oss alla, och det är vikten av att söka kunskap, hur man uppnår denna kunskap och vilka hinder som kan finnas i vägen i att uppnå denna kunskap. För vi finner att många kanske går på lektioner och läser böcker och lyssnar på lektioner, men efter flera år inte riktigt har greppat speciellt mycket kunskap. Och då frågar man sig kanske, Jenny, hur kommer det sig? Vad är det som har gått fel? Och då tänkte vi idag inshallah lämna några punkter på hur man söker kunskap, vad man ska tänka på och vad är det för fel som kan uppstå, som kan orsaka att man inte uppnår denna kunskap inshallah. Och kanske också försöka nämna lite praktiska exempel som vi kan implementera i våran vardag. Och alhamdulillah, vi har idag en Nobelgäst med oss här hela vägen från Jönköping, Sheikh Imran Hafidahullah. Och vi lämnar över ordet till honom, han får inshallah inleda denna lektion.
Alhamdulillah, det är trevligt att vara här och att få börja denna återsamling och öppning av restriktionerna till att få samlas flera igen och att ha lektioner på ett mer propert och officiellt sätt och att börja den även i Stockholm, här i Andalus. Det är en ära. Så jag tackar Allah subhanahu wa ta'ala att faktiskt att han bevarar denna plats och att vi måste uppskatta att vi har den här chansen, att vi har den här platsen, att vi faktiskt, trots att vi är i detta samhälle, i detta land, har möjligheten att samlas för Allahs skull, att befinna oss på en plats som det görs gott på under en tid och i ett land där det faktiskt görs mycket dåligt på nästan alla platser. Och att vi har chansen att utvecklas som muslimer och som individer i islam här tillsammans. Så se det som en välsignelse. Välsignelse att lära sig med lärare som Sheikh Abdul Wadud. Se det som en välsignelse att vi har fått den här platsen och ha den. Och var noga med att försöka få den att alltid få vara kvar. Vi lever i en tid där saker går fram och tillbaka. Vi har saker och ting omkring oss som kan gå emot oss, som kan agera på ett sätt som skulle kunna skada oss. Och det räcker att följa media och kolla i nyheter och på nyheterna och liknande för att se det här mönstret. Då är det ytterst viktigt också att vi faktiskt kämpar med att få ha kvar denna välsignelse som vi har fått från Allah av denna plats. Och möjlighet till studier, möjlighet till barnaktiviteter, möjlighet till kvinnoaktiviteter. Och det är genom att först och främst tacka Allah. Tänk, hur många gånger har vi egentligen tackat Allah att vi har Andalus lokal? Fråga oss som inte har en stor stad och fråga oss som inte har en lokal. Vi har pratat i min stad, vi har pratat om en lokal i 10 år. Jag har inte kommit någonstans. Vi har varken folk som är tillräckligt många för att kunna hålla igång den här lokalen. Vi hittar inte en plats där det finns en sån här lokal. Det sätter värde på alhamdulillah att det faktiskt finns här för er. Så tacka Allah först och främst för denna välsignelse. Sen ta hand om den. Och sen gör inte så att den sätts i fara genom att bete sig dumt. Eller att missbruka den här chansen. eller att störa ordning eller skapa tumult och liknande saker som skulle kunna sätta den här lokalen på något negativt sätt. Med det sagt så är ämnet idag kunskap och sökandet av kunskap. Traditionellt sett när vi pratar om kunskap så pratar vi om förträffligheten med kunskapen. Vi pratar om belöningen med kunskapen. Och det finns många hadither som talar om kunskap. Det är någonting som, som man först kommer i kontakt med när man väljer en väg som består av kunskap. Man lär sig om hur förträfflig den är och hur viktig den är och hur belönad man blir och hur värdefull den är. Att man faktiskt studerar och söker kunskap för Allahs skull om hans religion. Jag tror inte någon har missat det. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som väljer en väg, går på en väg, färdas på en väg som är baserad på kunskap, som handlar om kunskap, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala göra vägen till Jannah lätt för honom. Och en hadith så nämns det att den som lämnar sitt hus för att studera går ut för Allahs skull. Så detta är för Allahs skull och han belönas som att det här är för Allahs skull. Att han går ut för Allahs skull. Allah subhanahu wa ta'ala säger att han lyfter upp de som söker kunskap. De som har kunskap. De som beskrivs med kunskap. Allah säger att det är de som verkligen fruktar honom. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sannoliken de som fruktar honom, sann fruktan, är de som känner till honom. Och de som känner till honom, det är de som har kunskap. Så förträffligheten av kunskaper är någonting som vi alla tror jag hört. Men det har gått 7 år för mig här sedan jag kom tillbaka. Och vi kan nog alla traggla de här bevisen. Vi kan nog alla referera, komma ihåg dem, citera dem på något sätt. Om hur bra kunskapen är. Och hur viktig den är. Och hur belönad man blir. Och samtidigt finner vi att vi sitter någonstans i en brist där våra kunskaper varken ökas eller att vi blir bättre. Så om jag ska dra ett streck bakåt från nu och 7 år tillbaka så står folk och vi skeppar på samma plats och stampar trots att kunskapen var så viktig, trots att kunskapen var så unik, trots att kunskapen har en sån stor förträfflighet. Vad hände egentligen? Varför lärde man sig kunskapen det man lärde sig? Varför har man glömt bort det man lärde sig? Det man lärde sig, varför var det inte viktigt egentligen när det väl kom till kritan? Kanske lärde man sig fel saker. Kanske började i fel ände. Du kanske gav dig in på saker du absolut inte skulle börja med. Din avsikt kanske inte alls var rätt. Dina syften med kunskapen var inte heller rätt. Kanske du använde kunskapen som kläder för att det ska synas på dig vilken typ av klädesplagg du har på dig. Inte för att du ska rena ditt hjärta och bli en bättre människa och öka i Allahs ögon. Det är en stor skillnad mellan att göra någonting för att se bra ut och för att vara bra. Kunskapen i sig själv, bortom all belöning som det innebär, har också en enorm nytta och påverkan. Kunskapen är ett ljus. Allah har sänt ner uppenbarelsen för att all kunskap islamiskt sett är grundad på Al-Quran och Sunna. Alltså på Koranen, verserna i Koranen, Allahs tal. Och på det som är rapporterat autentiskt från profeten sallallahu alaihi wasallam. Detta är vår källa till den verkliga kunskapen. All annan kunskap kommer därifrån. Detta är nycklarna, detta är grunden, detta är centrumet, cirkelns mitt. Och allting däromkring kommer därifrån. Om vi ska titta på exempelvis det arabiska språket. Det arabiska språket kommer i grund och botten, varför den är viktig för oss. Vad vi kollar efter om det stämmer överens med reglerna. Så är det egentligen Al-Quran och Sunna som det baseras på. Koranen är basen för arabiska. Varför den är viktig och vad som är sund arabiska. Vad som är korrekta regler i grammatiken och så vidare. Man använder Koranen som ett facit. Eftersom det är basen för den här kunskapen. Och anledningen till den också.
Men att lära sig arabiska exempelvis. Eftersom jag vet att många försöker, mashallah, lära sig arabiska. Många har lärt sig arabiska. Många åker för att lära sig arabiska. Många kommer tillbaka utan att lära sig arabiska. För att man fastnade på juice bar. Man glömmer att det du lär dig som ska leda dig till att förstå kunskapen är ett verktyg och medel och inte själva syftet med kunskapen. Så du kan lära dig hur mycket arabiska du vill och sen sluta med att titta på arabiska serier och förstå vad de säger. En person kan lära sig arabiska och sen börja titta på arabiska serier och man säger att förstå allting. För att det är ett medel. Det är inte målet. En av de största problemen vi har kring oss bröder och systrar när det kommer till kunskapen är att vi ser kunskapen eftersom den är så värdefull och den är så viktig och mashallah och studenter och mashallah talabul ilm faridatun ala kulli muslim obligatorisk varje muslim la ilaha illallah, så ser man den som målet och inte den som medlet. Men dessa kunskaper som du tar åt dig, det är egentligen ett medel och inte ett mål. Och jag är säker på att ni förstår vad jag menar och känner igen det här. När man ser kunskapen som mål. Det viktigaste är det att kunna mest. Sen, sov gott. Det viktigaste är att ha lärt sig så mycket som möjligt. Kunna rabbla och citera och kasta och argumentera. Att kunna är viktigt. Men sen vad det spelar för roll egentligen, det har man glömt bort. Allah kommer inte belöna dig för att du har kunskaper. Det finns folk som inte ens är muslimer som kan mer än vi kan. Det finns icke-muslimer som memorerar Koran helt och helt och hållet. Hur fan är de? Starka minnen, memorerar massa grejer, memorerar Koran också, ska börja argumentera och ska börja hitta fel och sånt. Det finns de också. De bär på massa kunskaper. Men själva bärandet är inte syftet. Och det kan ibland bli ett missförstånd när det kommer till kunskap. Att man ser och får lära sig att den är så förträfflig. Och den är så wow. Och den som går och söker kunskap, Jannah, och det är obligatoriskt. Och alla dessa hadither. Så man gör det till mål. Men det är medel. Har vi sett det som medel? Eller har vi sett det som ett mål? Du lärde dig arabiska för att kunna njuta, reflektera, fördjupa dig, skapa ett band mellan dig själv och din skapare när du reciterar Al-Quran. Inte bara att kunna förklara för halva staden vad ett ord betyder på arabiska och tre stycken böjningar på det. Det är bra om du kan det, men det är tyvärr inte målet. Men när man märker och är med folk så känns det som att det är målet. Jag ska kunna rabbla 5-6 grejer, jag ska kunna citera 7-8 grejer. Sen hur mitt liv ser ut och vilket band jag har med Allah, det spelar inte så mycket roll. Och syftet med kunskapen var ju att de som är kunniga är de som fruktar Allah mest. Tänk då en person som bär på massa kunskaper som sen inte fruktar Allah alls. Då är någonting fel. Och anledningen till det här är för att det finns hinder och problem på vägen i hur man ser, hur man söker och hur man uppnår kunskap. Och det är lite det vi skulle idag prata om. Kunskapen är ett ljus. Den lyser upp dig som person och den lyser upp vägen för dig. Kunskap är det som kan skilja för dig mellan vad som är rätt att göra och vad som är fel. Kunskapen är vågen som väger vad du bör göra och vad du inte bör göra. Utan kunskap så hamnar vi i fällor. Och med kunskap så ser vi fällorna innan vi når dit. Jag brukar jämföra det med en jägare exempelvis. En jägare sätter upp fällor. Och sen vet han också hur han ser fällor. För i den skogen så är det inte alltid bara han själv som jagar. Jag kan jämföra med militären också. Militär kan också sådana grejer. När de är i terräng och sånt. De kan se fällor. Varför? De vet hur det ser ut. De har kunskap om det. Och de kan därmed se farorna som finns på vägen. Fällorna som har gillrats, problemen. För att kunna använda detta och skydda sig själva. Den lyser upp vägen för dig. Men tänk om en person bara kan massa grejer och sen inte lyser upp någonting. Så jag har en jättestor lampa, högsta watt, jag tänder den aldrig. Vad är syftet med den här lampan? Då kallas det för prydnad. Dekoration heter det. Använder vi vår kunskap som dekoration? Saker du, inte bara saker du lär dig, saker du har lärt dig, vad har du gjort nu 3 år? Jag brukar nämna att folk som har varit med och studerat och suttit och läst och mashallah och das och lektioner och mp3 och nu och YouTube från den tiden tills idag. Han borde kunna ha khutba jumma i haram. Profeten som ska kunna ha khutba den. Det har gått 7-8 år, mashallah. Kunskapfullt. Men vi är kvar. Vi har inte gått framåt som vi borde göra. Vi har inte utvecklat som vi skulle ha gjort. För att saker är fel. Och bland de största felen som jag börjar med, jag tror inte att du ska ta det här, så jag tar det, är vad vår avsikt är med kunskapen. Att vi försöker nå Allahs välbehag med den vägen till att behaga honom. Wa ridwanu min Allahi akbar. Och att Allah är nöjd är det absolut viktigaste. Viktigare än allt. Du säger det varje dag i din bön, Allahu akbar. Att Allah är viktigast, Allah är störst, ingenting är större än honom. Att minnas Allah är viktigast. Det finns ingenting som är viktigare än det. Det här är de sakerna som Allah har nämnt i Koran är viktigast. Att minnas honom viktigast. Att han är nöjd viktigast. Och att han är störst. Att minnas honom viktigast. Allah har inte sagt att kunskap är viktigast. För kunskapen är vägen till det här målet. Medlet till att verkligen göra Allah nöjd. Till att kunna minnas Allah jämt. Om jag säger till någon, okej, men minns Allah på dagen och på natten. På kvällen och på eftermiddagen. Fyll ditt liv med att minnas Allah. Jag dhikr. I kulli hal, i alla situationer. Så kommer han säga, hur gör man då? Ja, vi lär dig. Vi ska lära oss hur man gör. Vi lär dig hur man gör. Men kommer du göra det för? Vi har översatt Hisnul Muslim. Hisnul Muslim finns på engelska. Hisnul Muslim finns på arabiska. Alltså dua-boken. Hur många använder den egentligen på dagen? Hur många kommer ihåg de här duan som finns i den här boken? Hur många tar fram den när han ska lägga sig? Det är där frågan egentligen. Frågetecknet ska vara på den här frågan. Inte hur mycket du kan. Utan frågetecknet ska vara på och ligga på meningen varför du kan. Och varför du ska kunna. För att du ska kunna bidra med någonting. För dig själv och för andra. Gynna dig själv och gynna andra. Men för Allahs skull. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att den som söker kunskap i betydelse. Den som söker kunskap för att spela alla min översättning. Spela alla så vara högfärdig över de okunniga. Och argumentera och tjafsa med de kunniga. Han kommer inte att få kännas lukt på dem idag. Så här har profeten sallallahu alaihi wasallam nämnt 2 syften till när man studerar kunskapen som kommer ta dig till helvetet. Att du gör det för att kunna spela över andra. Kolla vad jag kan. Wow, mashallah. Och bror, du vet Egypten, subhanallah. Wow, han, mashallah, Egypten. Och sen, du blev grym, eller vad? Eller för att argumentera och diskutera med de kunniga. Folk som kan det du pratar om ut och in. Det du pratar om idag, du viftar med flaggan, subhanallah, bröder, visste ni bröder. Abdurradud, för 15 år sedan han läste det här. Det är inte något speciellt. Du har inte kommit med något nytt. Men i hans lilla bubbla det blir det viktigaste att ta upp. För att han kan det. För när du kan någonting, då är det viktigt. Är inte så? När du lär dig någonting, då är det jätteviktigt. Alla måste kunna. Och när du lär dig någonting nytt, då ska alla lära sig det här. Och den som inte gör det här nya, då säger subhanallah, hur kunde du det här? Det här är att spela överlägsen av andra. Det här är att argumentera och tjafsa med de kunniga. Och så kan det bli med att studera. Jag tänker att en sån fin sak, en sån ädel sak, en sån stor sak som att faktiskt söka kunskap med en sån stor belöning. Den egenskapen som Allah subhanahu wa ta'ala beskrev Adam alayhi salam med. Som Allah gav Adam alayhi salam. Och gav honom status med att han kunde. Och allama Adam al-asma kullaha. Och han lärde Adam alayhi salam alla namn. Och det är en av syftena till varför nu Allah beordrar änglarna att buga inför honom, för att visa statusen han har. Och hans status är varken för att han är större än annan skapelse. Hans status är inte heller för att han luktar godare än annan skapelse. Hans status är inte heller för att han är på något sätt bara i sitt utseende unikare än andra. Han är skapad av lera och änglarna av ljus. Vi vet att ljus ser finare ut än leran. Men Allah särskilde honom, höjde upp honom. Och bland de anledningarna till varför är att Allah ärade honom med kunskap. Så tänk om man nu inte använder den här kunskapen på rätt sätt. Då blir det ett vapen som vänds mot dig. Det blir ett vapen som vänds mot dig. Allah har beskrivit sig själv som Al-Alim, den allvetande. Han har beskrivit sig själv med kunskap. Bara det namnet och att Allah beskriver sig med kunskap räcker som anledning till att kunskapen ska ha ett värde och vara ärat och vara önskat. Men tänk att du fortfarande kan använda den här kunskapen som ett vapen emot dig själv. Du kan använda det så att du faller i helvetet. Du kan använda det så att Allah straffar dig. Du kan få kunskaper som får dig att falla i helvetet. Och vad det här ska bidra till omkring oss, det är att du ska bli en bättre person. Den här kunskapen ska kultivera dig, som man säger. Påverka dig inifrån. Inte bara bli ett klädesplagg. Du ska inte ha massa kunskaper sen vara förbannad på allihopa. Du ska kunna ha tålamod, för att den här kunskapen ska ge dig tålamod. För det är det du ska ha lärt dig. Då vet du hur du ska bete dig i vissa situationer. Du kommer inte agera på känslor, du kommer agera på kunskap. För kunskap är viktigt och känslor är mindre viktigt. För känslor är inte rationella, kunskap är ett ljus. Så använder vi det på rätt sätt, har vi rätt metoder, har vi rätt tillvägagångssätt, så kommer vi också med Allahs hjälp att lyftas, äras och att få belöning för det.
Eller problemet är också med att uttala det läste från Imam Shafi, kanske jag har hört en man hafidha Quran, Aguma, Nablahu. Han säger i slutet i alla fall, han talar om dygnen av kunskap, så säger han وَمَنْ لَمْ يَسُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَسُنْهُ عِلْمُ. Han säger Imam Shafi, han säger den som inte kan behärska sig själv kommer inte behärskas av kunskapen. Du måste i slutändan försöka agera ut med kunskapen, kontrollera dig själv. Leva som du lär, som man säger på svenska. Leva som man lär. Och kunskapen är ju ett bevis för oss eller mot oss på domedagen, eller hur? Som vi lär oss av hadithen. En av de första frågorna på domedagen är hur har du agerat på den kunskapen du hade? Det är inte hur, som Abu Darda sa, Allah kommer inte fråga oss hur agerade du på vad du inte visste. Nej, utan du kommer fråga oss om vad du visste. Så Allah måste ta, det är viktigt att agera på kunskapen man har. Och som al-Khatib al-Baghdadi brukade säga att al-ilm och shajara och al-amal och thamara. Men han säger att kunskapen är trädet och dess frukter är handlingarna. Vad hjälper det att du har fruktträdet i trädgården som inte ger frukter? Är det någon nytta? Nej. Du vill ju ha frukterna. Det är samma sak som Ibrahim var inne på här. Att hedef, målet med kunskap, är ju att agera på den. Jag ska tala om ett annat hinder i vägen på kunskap. Och det är att inte ta kunskapen från dess rätta källor. Det är också ett fel som många gör idag. Subhanallah, innan jag nämner själva ämnet, är det värt att nämna. Att aldrig i islams historia har kunskapen varit mer lättillgänglig än vad den är idag. Aldrig någonsin. Finns inte. Idag du laddar ner en app. Och den har typ alla hadithböcker. Alla förklaringar på alla hadither från alla. Eller tusentals böcker i en app typ. Subhanallah. Du googlar, du klickar, letar lite på appen du hittar. Alla hadith. Aldrig har kunskapen varit så lättillgänglig. Men samtidigt som vi ser detta, att böcker trycks, bokaffärer finns, du kan beställa böcker, ladda ner böcker, alltså lyssna på böcker, så finner vi att okunskapen är väldigt dominerande. Och det här, subhanallah, är ett av domedagens tecken. Profeten Muhammad a.s. nämnde många saker som ska ske med domedagen. Och som det nämns i Bukhari, hadith Anas radiyallahu anhu, så sa profeten a.s. att inna min ashrat isa' en yurfa' ilm. Att från domedagens tecken är att kunskapen kommer att lyftas. Av yaqillul ilm. Eller kunskapen kommer att minska. Och att okunskap kommer att dominera. Från domedagens tecken är att kunskapen minskar. Folk blir mindre kunniga. Och folk blir mer okunniga. Och i hadith Abdullah bin Amr så sa profeten a.s. också Bukhari. Att från domedagens tecken, innan domedagen. Eller Allah kommer inte att lyfta kunskapen, ta bort kunskapen på en gång. Utan han kommer att ta kunskapen genom att ta de lärdas liv. Tills det inte längre finns någon lärd man kvar, då kommer folk att utse okunniga personer till sina ledare. Och de kommer att fråga dem. Och de kommer att svara utan kunskap. Och de kommer att vilseleda sig själva och andra. Så vad säger här profeten alihi salatu salam? Att Allah innan domedagen kommer att ta bort kunskapen. Kunskapen kommer att minska. Och hur minskar kunskapen? Genom att de lärda går bort. Och det här kan vi ju se. De senaste åren har ju många av våra lärda gått bort. Vi förlorade Sheikh al-Islam Hadaz-Zaman, Sheikh bin Bas rahimahullah, som var alim i dunyan. Förlorade Sheikh Muqbil, Sheikh al-Bani Hadith, Sheikh al-Taymin och liknande. Många andra lärda har gått bort i denna tid. Och vem har ersatt dem? Vem är bin Bas idag? Vem tog hans plats idag och är som honom? Finns det någon? La Allah. Vem tog Sheikh al-Banis plats idag i hadith och är som honom? Finns det någon? Finns inte. Alhamdulillah, al-khayr baqi. Det finns gott kvar, de lärda finns kvar. Men det är inte riktigt kanske på samma kaliber, förstår ni? Så kunskapen minskar. Och som al-Hassan sa, att den lärdes bortgång är ett mörkt hål i islam som inget kommer att täcka fram till domedagen. Vi lämnar en tomt hål som ingenting kommer att täcka. Så de lärdes bortgång är en musiba. Och vad händer när de lärde går bort? De okunniga ges en plattform. Och folk vänder sig till de okunniga. Och tar dem till religiösa ledare. Och ställer dem frågor. Fatawa, är ni vem? Kan svara på våra frågor. Och de utser så kallade shuyukh som inte har någon islamisk kunskap och utbildning. Och frågar dem stora frågor. Och dessa fruktar inte Allah. De har inte den här Guds fruktan att säga, jag vet inte, fråga någon annan. Utan de svarar. Och säger halal, halal och halal. Och tillåter vad Allah har förbjudit och förbjuder vad Allah har tillåtit. Och vilseleder inte bara sig själva utan vilseleder också folket. Och det här wallahi kan vi se idag. Med sociala medier och YouTube. Vem som helst köper en kamera, sätter sig hemma, lite böcker i bakgrunden, låter skägget växa och talar om islam. Och sen han får tusentals tittare och följare, eller hur? Han sätter sig på någon satellitkanal och svarar på frågor. Men han är inte utbildad. Fruktar inte Allah. Och talar om islam utan kunskap. De här finns idag. Wallahi, de finns idag. Och de här ska man inte ta kunskap ifrån. Tar du kunskap från dem så kommer du att gå vilse. Utan du ska ta kunskap från deras källor. Det nämndes också en annan hadith. Att profeten alaihi salatu wasalam sa att inna min ashrati sa' an yultamas al-ilm 'inda al-asagir. Den domedagens tecken är att kunskap kommer att tas från de små. De små, alltså ordagrant eller asari, plural på små. Och de små har förklarats olika av de lärda. Vissa säger att det är al-jahala, de okunniga. De är små i kunskap. Ja. Andra säger att det är ahlul bidah, folket av innovation. Och andra säger att det är de som är små, unga i ålder och oerfarna. Och alla dessa tafsir stämmer. De kan appliceras igen. Du ska inte ta kunskap av en person som är okunnig. Han är liten. Han är liten. Och den som är kunnig är stor även om han är ung. Men det är ganska ovanligt att en person är väldigt kunnig och kan ge fatwa och är ung. Det fanns Ibn Abbas, Imam Bukhari och så vidare. Det fanns. Men de är inte så många. Taib. Och generellt så ska man alltid i islam försöka vända sig till de äldre. Al-baraka ma'aka birikum. Profeten a.s.w. sa att al-baraka, välsignelsen, finns hos era äldre. De stora lärde. Någon person undervisat islam, korrekt islam, i 50 år. Han säger helt grått, han har inte ett färgat hårstrå. Och undervisat islam dag och natt. Jobbat med islam 15 timmar om dagen i 40-50 år. Är han inte mer berättigad att svara på dina frågor än en person som är 20-25 år? Eller hur? För de lärde har mer erfarenhet. De är inte impulsiva som Ibn Abdelbar säger. Impulsiva och pratar och oerfarna och säger någonting idag som de ångrar imorgon. De lärde har gått igenom det här, de som är äldre. De vet, de svarar med hikma. De sätter det på plats. När man inte ska prata, de pratar inte. De hänvisar det till någonting bättre. Och så vidare. Så därför, från domedagens tecken är att man kommer studera eller man kommer söka kunskap hos de okunniga. Taib. Eller de unga, som också är så här, kanske inte speciellt erfarna när det kommer till kunskap. Eller Ahlul Bidda. Och det här kan vi också se då. Som vi sa, att en person är ung och han sätter sig och han svarar på stora frågor. Som han inte är berättigad att svara på. Han är i jihad och döda. Och folk dör på grund av hans tal. Muslimer dör. Orsakar konflikter i muslimska länder. Be din plats. Säg, fråga ulema. Ulema finns. Men fråga inte mig sådana här frågor. Fråga mig om vodå. Fråga mig om salat. Det är enkla frågor. Men fråga mig inte om sådana här. Det är stora frågor som berör muslimerna. Är ni med? Så från domedagens tecken är då att man kommer att söka kunskap hos de okunniga. Och en annan hadith. Genom de dumma, värdelösa, betydelselösa personerna kommer att föra tala. Och just när den amr ila gajri ahli. En fel folk kommer att ges ansvar. Subhanallah. Och Ibn Mas'ud, han sa, och alla dessa uttalanden är autentiska. Abdullah ibn Mas'ud, han sa, folk kommer att vara på gott så länge kunskapen kommer från profeten Muhammeds sahaba radiyallahu anhum och deras äldre. Men den dagen kunskapen kommer från de små så kommer folket att gå under. Vad säger här Abdullah ibn Mas'ud? Att så länge vi muslimer tar kunskapen från sahaba radiyallahu anhum, och hur gör vi det idag? Genom att ta kunskapen från de som refererar till sahaba. Och deras kunskap är så som sahabas kunskap. Alltså de talar med Koranen och sunnan på sahabas förståelse. Och inte lägger till andra saker i islam. De kommer med en ren, ortodox, traditionell islam. Ingen ny, innoverad och påhittad islam. Som saknar förankring i den gamla islam. Är ni med? Så att så länge vi muslimer baserar vår kunskap på Koranen och sunnan på sahabas förståelse. Då är vi på gott. Och då nämns här en egenskap som den lärda personen ska ha. Och det är att det här är hans kriterium. När han talar om kunskap, han talar Koranen, sunnan, sahabas förståelse. Det är islam. Ingen ny islam, ingen modern islam, utan den gamla traditionella islam. Men när vi börjar ta kunskap från de okunniga, allas, som inte gör detta, då kommer vi att gå under. Jag ska nämna några uttalanden från Selef, de tidigare lärda, som också nämner vissa vackra egenskaper när det kommer till vem man ska ta kunskap ifrån och vem man inte ska ta kunskap ifrån. Man sa en gång till Al-Hassan Al-Basri att det finns en person som är lärd, en faqih. Och då säger han, han sätter honom på plats. Han har sett en lärd person, säger Al-Hassan. Och tänk på att Al-Hassan, han var från ett tabi'in, så student i sahaba. Han säger, innam al-faqih, den lärde mannen är zahid fi dunya. Ar-ragib fil akhira. Det är den som är avhållsam i detta världsliga liv. Den som strävar efter det kommande livet. El-basiru bi amri dinihi. El-mudawimu ala ibadati rabbihi. Det är han som är kunnig inom sin religion och han som kontinuerligt dyrkar sin herre. Så han nämnde fyra egenskaper som den lärde ska ha. Och vilka är de? Att han är zahid fil dunya. Han är inte abid i dunya. Han är ingen slav till dunya som bara jobbar för det världsliga. Utan han kämpar för paradiset. Ragib fi amri, yani fil akhirah. Han kämpar för att komma till nästa liv. Den tredje egenskapen, han är kunnig inom religionen. Han är utbildad. Han har studerat islam. Han har en kött på benen. Och den sista egenskapen, han är den som kontinuerligt dyrkar Allah. Ja, du ser en person som du ser sker. Och sen du ser att han faller kort i att dyrka Allah. Skjuter upp bönen. يعني du ser ingen sunna på honom, du ser synd på honom, du ser att han röker cigaretter och sånt. Vad är det för alm? Men han representerar inte islam. Han har en hans kläder, haram eller liknande. Det går inte. Han måste vara en förebild för islam. Det berättas också från Ibrahim al-Nakhai, som var från ett tabi'in. Han sa, kanu idha atau ar-rajul liyakhudu anhu nadaru ila hadjihi wa samtihi wa salatihi thumma akhadu anhu. Vad sa han här? Att när man gick för att ta kunskap från en person så kollade man på personens hedj, en hans tillvägagångssätt, hur han var som människa. Wa samtuhu, en hans typ karaktär. Eller? Hans karaktär och hans bön. Eller hans, ja, hans bönen. Och sedan tog man kunskapen från honom. Det var inte bara att någon sitter och berättar hadither, yani berättar för mig. Utan först, kolla personen, checka personen, är han bra eller inte? Så vi kollar inte bara på hans kunskap, som han sa, Sheikh Imran. Det är inte bara kunskap, inte information. Då kan du lika väl gå och fråga Google. Men kunskap är, det har vissa egenskaper. Den lärda personen har egenskaper. Och vilka egenskaper nämndes här? Att han beter sig islamiskt. Han lever som han lär. Han är ett levande exempel på den sunna som han sprider. Du kollar på hans karaktär. Och du kollar på hans bön. En person, han säger Sheikh och sen han ber slarvigt. Vad är det för Sheikh? Om han inte ens kan be korrekt, då ska du ta kunskap från honom. Eller hur? Subhanallah. Det berättas också från Imam Malik. Han sa, man tar inte kunskap om fyra sorters människor. Man tar inte kunskap om fyra sorters människor. Och han sa, den första är Safi. Personen som beter sig idiotiskt. Eller dumt. Lättsint. Prankster, han är skojare. Ja? Och man tar inte kunskap från en person av innovation, bidah. Som kallar till sin bidah. Och man tar inte en person som ljuger då han talar till folk, även om han är ärlig när han pratar om religionen. Och man tar inte kunskap från en person som är from, religiös, men inte har kunskap om hadithen. Så vad han nämner här Imam Malik, det här är viktigt. För idag det finns skojare som tillskriver sig Imam Malik, som går emot alla dessa fyra egenskaper. Ja. Vad är första egenskapen? Det är att personen inte är safi. Han beter sig inte dumt. Du ser på honom akhlaq. Han beter sig nobel. Och subhanallah. De lärde är profeternas arvtagare. Och då ska de också bete sig som profeten. Är ni med? Självklart, de har brister. Kanske inte som profeten. Men de har karaktärsdrag av profeten. Det närmaste du kan komma en profet är en lärd person. Så du ser någon sitta och föreläsa på YouTube. Och han skojar och han skämtar. Någon han sätter på sig tomtemussa och tomtekläder. Och den ena han gör såna här, vad heter det? Såna här filter och som en kvinna och skojar och gör såna här sketcher och hit och dit. Är det här billahi alaikum en da'i som representerar islam? Är det här en person man ska ta kunskap ifrån? Nej. Han borde ha satsat på att bli komiker istället. Eller hur? Och jag tror han skulle misslyckas där också. Men i alla fall. Personen måste vara sansad. Den är mogen. Bete sig som han har du varit med en alim någon gång? Det är en helt annan grej. Så personen ska bete sig i mogen. Den andra egenskapen, vad var det för någonting? Att personen inte ska vara en person av bidda. Man ska vara en person av sunna. En person som följer ahli sunna wal jama'a. Idag finns det många ormar där ute på sociala medier som kallar till sin bidda. Innovationer och liknande. Och då kan du inte heller säga att han är kunnig. Och Allah, han berättar i snöet på hadithen till profeten sallallahu alaihi wasallam. Han rablar upp från minnet. Han är jättestark minne och han kan... Nej! Vem är han? Vad är hans aqida? Vad är hans trosuppfattning? Eller hur? Man ska inte låta sig luras av det yttre bara, utan kolla på personen. Vem är han? Vad är hans trosuppfattning? Och den tredje egenskapen är att han är ärlig. Han ljuger inte. En lärd person ljuger inte. Man nämnde sig hadithen يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمِ مِنْ كُلِّ زَمَانِ وَرْدُولُهُ. Första egenskapen var profeten a.s.w. sa att det är de ärliga och pålitliga i varje tid som kommer att bära denna kunskap vidare. Första egenskapen en lärd person har är att han är ärlig och pålitlig. Han är amin, adl. Du går att lita på honom. Han ljuger inte även om han talar med folk. Han är helt ärlig med islam. När han pratar med folk, han ljuger och skojar och hit och dit. Nej. Wallahi, idag det finns folk där ute. Såna här skojare. Som ljuger. Ljuger om ahli sunnah, ljuger om sina bröder och systrar. Och det som nästan gör mig mer besviken är att folk är okej med det. När man säger till folk, han ljög. Det är lugnt. Va? Det är inte lugnt. Wallahi, om en person ljuger, exa honom direkt. Han är inte pålitlig. Han är inte passande att sitta och undervisa islam. Den som ljuger om islam. Så pass att till och med vissa av salafen gick för att ta en hadith av en person. Han ser personen låtsas ge mat till ett djur, att locka djuren. När djuret kommer, det finns ingen mat i handen, han säger ska inte ta hadithen om det. Han vill lura ett djur. Han är inte värdig att berätta profetens hadith. Så den lärda personen ska vara rättvis, han ska vara ärlig. Lugn finns inte med. Och den fjärde egenskapen är att han är insatt i det han pratar om. Imam Malik, vad sa han här? En person kan vara religiös, han kan vara from. Han nämnde en annan gång, det finns 70 personer i den här moskén, Masjid Nabawi, som är de frommaste av människor. Wallah, om jag sätter de ansvariga att förvalta pengarna i statskassan, de skulle inte ta en krona, sa han. Men jag skulle aldrig ta en hadith från. Varför? För de är inte folk av kunskap. Och den som inte är en person av kunskap kommer att göra mycket misstag, mycket fel. Eller hur? Han vet inte vem som är pålitlig, han vet inte vad som är sahih, vad som är da'if, vad som är upphäv, hur hadithen ska tolkas. Är ni med? Så att personen måste vara kunnig om det han pratar om. Så här, kära bröder, mitt budskap är vad? Ta kunskap från dess källor. Fassalu ahli dhikr. Alla säger, fråga folket av kunskap. Fråga inte de allmänbildade. Och vi ser alltid detta exempel. Om du är sjuk, du har en allvarlig sjukdom. Skulle du gå till en självlärd läkare? Skulle du det? Skulle du sätta ditt liv i hans händer? Och säga, ge en diagnos, jag vill att du sen ska behandla mig och operera mig. Skulle du våga det? Nej, det är bara en dum person, skulle jag säga, ja. Eller hur? Vad är farligast? Att sätta din religion i händerna av en okunnig person eller sätta din hälsa i händerna av en okunnig läkare? Vilken är farligast? Religionen, varför? Hälsan, det går att ersätta eller kallas. I värsta fall, du får en skada eller men eller du dör. Men om din iman dör och din religion blir fel, kallas, du kanske hamnar i helvete. Förstår ni? Men folk, de tar lätt på det här idag. Självutlärd imam och någon, han läser böcker och han lär sig själv och han sitter och pratar om islam. Vad är det här för någonting? Det har blivit en leksak i islam. Tyvärr. Så därför, kolla vem ni tar kunskap ifrån. Han ska vara utbildad, han ska sitta med någon värld, han ska studera böcker. Kanske ha någon form av rekommendationer. Men han ska tala ut med Koranen och Sunnan. Inte gå, tala med såna här udda åsikter också. Att någonting som alla lärde har sagt 1400 år, det är haram, han kommer att säga halal. Finns det då? Alla säger Sahih Bukhari, mashallah, och tänkte han kommer att säga nej, det finns da'if. Vem är du? Att säga Bukhari, du har inte ens läst Bukhari. Du kanske inte ens har Bukhari hemma. Subhanallah. Så du ska komma och prata om Bukhari. Så att såna här folk som kommer med såna udda åsikter, exakt. Ja, de är inte lämpade att prata om islam. Barakallahu fik.
Bismillah. Jag ska avsluta lite kort med att prata om själva stegandet eller ordningen när det kommer till att studera och söka kunskap. Och det är nog en av de sakerna som jag finner har varit det mest problematiska. Om allt annat stämmer och en person har funnit rätt personer att söka kunskap från, som Sheikh Abdulladu pratar om, och han har en riktig sund och uppriktig avsikt med att söka kunskapen, och han verkligen vill lära sig och han är helt genuin, så finns det fortfarande ett stort problem som jag tror präglat många av oss och stört många när det kommer till sin utveckling och sin studie kunskapsmässigt. Och det är att man börjar i fel ände. Man studerar fel saker. Man lägger vikt vid fel ämnen. Eller fördjupa saker. Man börjar inte i rätt ordning. Man tar det djupa före det lätta. Man tar det otydliga före det tydliga. Man tar det oviktiga före det viktigare. Och så lägger man massa tid. Tiden går och varken din hjärna, varken ditt intellekt är så pass utvecklat. Och du har inte så mycket kunskaper som du bör ha i bakgrunden med dig i ditt bagage. Så att du kan förstå den här frågan, så att du kan förstå de här frågorna, så att du kan förstå den här kunskapen. Och så ger du dig in på det, och det är tungt, och det är svårt, och det är ogynnsamt för dig just nu. All kunskap som är islamiskt baserat, nyttig och gynnsam, är självklart bra kunskaper. Men inte alltid, och inte för alla, och inte i vilken situation som helst. Det finns många saker som går att studera som jag absolut inte skulle vilja att någon av er gav sig in på. Kanske till och med aldrig gav sig in på. Det finns kunskaper som kan vara nyttiga att känna till, men som du absolut inte behöver just nu. Du kanske till och med skulle bli förvirrad om du gör på det sättet och om du läser just det. Därför måste vi komma ihåg att man måste stegra rätt och börja i rätt ände när det kommer till kunskapssökande. Och när vi ändå har ett liv där vi försöker att studera, lära oss, lyssna, läsa, lära. Och har ett mål i våra liv som muslimer, som praktiserande muslimer, som dyrkare av Allah subhanahu wa ta'ala, att vi vill lära oss och utveckla oss, det jag pratade om förut. Så är det också att det måste ske på rätt sätt. Ta det viktiga före det mindre viktiga. Ta det i rätt ordning och grunderna före grenarna. Och det här som jag sa är någonting som jag tror kan ha präglat de flesta av oss. Eller har påverkat de flesta av oss när det kommer till kunskapssökande. Och varför vi faktiskt ligger efter eller har missförstånd eller blir uttröttade. En av de största anledningarna till varför en person blir uttröttad, alltså blir trött på kunskapen som han försöker ta till sig, är för att han håller på med någonting som är för tungt för honom. Ska jag ett exempel. Du ska lära dig wudu. Du är i början i din studie. Du vill utveckla dig i islam. Du vill lära dig vad du ska göra. Du vill påverka ditt liv. Du vill ta din religion på allvar och du börjar att lära dig saker. Så du får lära dig att röra könet bryter wudu. Sen finns det ju också en åsikt som säger att röra könet inte bryter wudu. Så eftersom du ändå vill följa sanning och du ändå vill studera islam, så sätter du dig in i en och en halv månad att försöka förstå och traggla och lära dig varför säger de ena det ena, varför säger de andra det andra, vad är bevisen, vad är argumenten, vad är upplägget, varför och hur tolkningen. Känner ni igen det här? Bror, vad är deras bevis? Så nu är en timme jag ska lära dig alla saker de säger och alla bevis de har och varför de säger så. Okej, men bror, vad säger de andra då? Ja, nu ska jag en timme till berätta andra sidan. Jag har provat det här praktiskt med folk som kommer och frågar. Det var en person som frågade en gång gällande. Det var gällande att skölja, måste man skölja, så här var frågan. Måste man skölja munnen och näsan när man gör ghusl? Vad är åsikterna? Nämn alla deras bevis. Och vad som är starkast. Så skämtar du? Är det skoj där? Jag först ska nämna alla åsikter som finns. Okej, först. Och sen ska jag nämna alla bevis de använder. Och sen andra sidan och sen tredje åsikten också, om det finns en tredje. Så jag gjorde det. Det tog jättelång tid. Skrev mig in i WhatsApp. Det var varm. Men jag gjorde det. Så längst ner skrev jag: är det klarare nu eller? Har du förstått? Så personen bara nej. Så jag bara: är du förvirrad nu? Ja, verkligen. Det var exakt. Det är inte så man söker kunskap. Det är inte så man bygger svar och rätt och fel hos sig. När du är på den nivån att du ska behöva skriva den här uppsatsen på 40 sidor, då varsågod. Men börja inte där. Nu gav jag detta som ett exempel som självklart också kan bidra till att ni tänker på att det inte är så man frågar heller. Om varje person, tänk er själva bröder. Du går till läkaren, du har pollenproblem, pollenallergi, ek, fullmax. Så du säger, ja, det är bara problem så där bak. Men jag skriver ut det här på recept. Du får ta den här pollenmedicinen. Okej, vad innehåller det för substanser? Jaha, okej. Så jag ska visa dig lista på alla substanser som finns i den här pollenmedicinen. Okej. Kan du berätta vad alla de är? Varför de här funkar? Varför de är bra tillsammans? Och vilka saker de inte fungerar med? Den här läkaren hade tagit av sig sin rock. Sagt, varsågod, faddal, bli läkare själv, jag går hem. Om jag ska ha studerat 6-7 år på min läkarutbildning för att sitta och förklara hela boken för dig, då hade jag inte behövt bli läkare. Då kan du ta boken och så kan du läsa själv och sen lär dig själv. För tilliten till mig som läkare är ju att jag ska kunna ta fram den här slutsatsen och se de här problemen och kunna ta fram den här medicinen eller rekommendera den för dig för att det passar din situation. Och jag hoppas att ni känner igen det här. Hur just det där beteendet finns. Du vill bli läkaren, du vill förstå hela listan och sen vill du i slutet ännu bättre, bästa subhanallah. I slutändan när du har fått alla bevis och allting. Sen bara, ja men wallah, jag tycker ändå den här starkare bevis. Aha, mashallah, nu du kan bedöma också. Imam Shafi, Imam Abu Hanifa har i 1000 år diskuterat den här frågan och de var aldrig överens, men du har redan tyckt och tänkt på 30 minuter. Det finns en annan sak jag också vill lägga in och slänga in här som också hamnar under kunskapssökande, söka kunskap. Jag ska, bror, jag ska kolla upp frågan. Man kollar inte upp en fråga 10 minuter på internet. Det är inte kolla upp en fråga. Du kanske söker ett svar eller frågan. Men jag håller på att kolla upp frågan. Och vad jag hörde idag, det var en bror som har sagt att jag håller på att forska i frågan. Så man tänker på vilket universitet då? KTH. Var någonstans forskar de bodde? Men det här är ett, varför tar jag de här som exempel? Det är först och främst att det är exakt så vi gör. Exakt så beter vi oss. Och exakt så där frågar man frågor. Och då till poängen. Exakt så där tror folk att man ska studera. Du är ditt första år av studier. Du är i början och lär dig memorera Qul huwa Allahu ahad eller tabbat yada. Och du ska ha alla bevis för en fråga i wudu och alla sidor. Och sen ska jag själv ta slutsats också och komma fram till vad som är starkast, insha'Allah. Det är inte så man studerar. Det här är att tynga sig själv. Och vad händer i slutändan, precis som jag sa? Personen blir förvirrad. Och tänk om du blir förvirrad i varje fråga varje dag. Och jag har märkt en annan sak också som jag vill dela med. Det är att det är jättehäftigt i de 5 eller 8 frågorna som är heta, som är så här, alla pratar om dem. Låt oss prata lite om janaza. Vill du veta alla bevis där också? För och emot och ja och nej och delil 1, delil 2. Låt oss prata om janaza. Men det är inte roligt, eller hur? Det är just de här 5-6 frågorna som är jätteviktiga. Och de vill vi veta allt om. Och de ska man ta reda på allt. Och sen ska man läsa alla bevis och säga de andra. Vad är deras argument? Och men hur svarar de på det här argumentet? Det är självklart en del av kunskapen och den kan vara viktig att förstå och ibland lära sig. Men det är inte sättet du får kunskap på. Varför tar jag upp det som exempel? Jo, för att det är så folk börjar. Håller ni med eller håller ni inte med? Det är så folk börjar. Det är inte en början på kunskap att bli doktor direkt. Och göra research. Man tar det i steg. Lite i taget. Grunderna först. Trappa uppåt långsamt. Det viktigare före det mindre viktiga. Det som angår dig hellre än annat som inte spelar roll just nu. Det är också väldigt konstigt hur folk så här ska börja fråga frågor om sig. Wallahu alam, vad han är inne på. Jag kommer ihåg att det var en person som frågade om så här, men bror, hur skiljer, jag tror att han frågade om hur skiljer sig Hanafi madhaben och Shafi'is madhab syn på farfans arv? Så jag frågade 2 frågor i zakat. Han bara, jag har inte studerat zakat. Jag sa, exakt. Vad håller du på med arv? Du har inte pengar. Så, och det här, alla mina exempel, det är original. Jag har bara original exempel. Och det här stör mig, det har stört mig. Hur tänker folk? Varför beter de sig så? Vad är det här för något? I vilken skola gör du så? När du lärde dig läsa A, B, C förskoleklass, du lärde dig skriva ett A. Idag är det måndag, då ska vi skriva bokstaven A. En bokstav. Sen gick du första klass, plötsligt började läsa så här, böcker med så här stor text. Så kan du börja läsa den. Sen när du kom upp till 4, då började du läsa, som min son kommer, mashallah, nu vill jag läsa så här tjocka böcker. Vet, han har kommit med 4 klass, så här tjocka böcker. Wow. Det är grymt. Men han läser ändå inte Shakespeare. Han skulle inte förstå det. För att det är så kunskap och utveckling går till. Varför har vi inte förstått det i islam? Varför är vi inte nöjda med att hålla oss till vår nivå? Men det här går tillbaka till ett problem. Det här går tillbaka till ibland eller oftast våra egna insikter och avsikter med saker och ting. Det är nice att vara cool, eller hur? Kunna de här flashiga grejerna ingen vet. Slänga alla bevisen ingen har hört. Det är nice. Men då ifrågasätter vi avsikter med kunskapen. För du gör det fel. Och vad händer som slutsats? Jag ska inte dra ut för mycket, men vad händer? Vad blir resultatet av allt det här? Resultatet blir så som det blivit. 10 år har gått och vi har ändå inte kommit någonstans. Du har studerat och studerat och studerat. Du har ändå inte utvecklats. Du har trott du lärde dig massa grejer, men du har tyvärr inte lyckats lära dig någonting. Du har fastnat. Det var en bror som ringde mig en gång och han började veta här. Han ville läsa alla bevis i alla frågor och alla åsikter i Tahara. Så jag sa okej. Så då du kommer komma till janaza, till begravningsbönen, då är det dig man ber janaza över. För du kommer aldrig komma fram dit innan du dör. Så om din pappa dör imorgon, du ska be janaza, du bara vänta 18 år. Jag är bara på kitab och salat nu. Jag måste läsa alla bevis och alla åsikter. Jag kommer dit sen. Det är inte så kunskap går till. Och så har aldrig de lärda någonsin lärt ut. Jag vet inte ens varifrån det kommer. Jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte ens var föreställningen kommer ifrån. För det är inte så det någonsin har gått till. Kanske är vi ansvariga som ibland svarar på det sättet. Som i överöser med kunskaper och fakta och åsikter. Eller att folk som tycker det är coolt delar med sig av det. Men de säger så och de säger så. Det bara förvirrar folk. Och jag har sett med mina egna ögon. Det försvagar folk. Det är jobbigt. Fattar ingenting. Han säger så. Jag blir koko. Eller hur? För det är inte rätt nivå. Det är inte rätt tid. Och det är aldrig så lärda någonsin har lärt ut. Utan de har alltid sagt att man ska ta det i steg och ordning. Att man ska ta det i den nivå som passar en. Att man inte ska hoppa till den nivån man inte klarar av. Och att man aldrig ska börja med saker som man inte kan hantera. Utan man tar den viktigare kunskapen före annat. Och man tar det med grunderna först och sen utvecklar. Och det är ganska logiskt, det är inget sånt. Det är så. Apotekaren börjar inte blanda medicin direkt. Apotekaren lär sig först substanserna man blandar med. Och det här går att prata om. Jag kan prata om det i timmar, Allah, min bröder. Jag kan prata om det hur länge som helst, men jag har inte tid.
Jag skriver sina böcker. Eller under och i morgon.
Det finns som sagt, Allah, man som har skrivit böcker. Och Ibn Qudama är väl den mest exemplariska i det här sammanhanget som har skrivit böcker passande till alla nivåer. Han har skrivit det som ska vara umdatul fiqh, alltså början, rena första mötet med de här frågorna. Sen vidare.
Och det är fundamentala bevis, eller?
Nej, typ. I grund och botten så förutom grundbevis som ska vara grundkonceptet i hela kapitlet. Så den här umdatul fiqh exempelvis av Nukadama innehåller i princip inte bevis. Utan det är bara svar på frågor, det är bara poängen. För att den där bevisfrågan, den finns där. Men är den till för dig? Ska du verkligen sitta och behöva lära dig varje bevis för varje fråga just nu? Det är så det aldrig gått till så. Medan Ibn Qudamas sista verk, Al-Mughni, i så fall, den är typ 16 volymer med så här liten text. Och varsågod om du vill läsa det. Men det är ju till för dem som är där. De som ska studera dem. Men det är inte du. Det är inte vi. Utan vi är någon annanstans. Så man ska ta det i ordning. Och man ska ta det viktiga först. Och man ska veta om sin nivå. Att ha brytit mot de här reglerna har varit, enligt mig, det största hindret till personlig och religiös utveckling i samband med kunskap. Kom ihåg det.
Jag tycker också att lägga till det. Att folk idag vill ha så här fast food, alltså saker ska gå snabbt. En minuts påminnelse, snabb påminnelse. Någon säger till honom en lektion, 2 timmar är pallad. Eller hur? Det ska vara enkelt. Boken ska vara kort, dagsen ska vara kort, påminnelsen ska vara kort. Men om man lär sig någonting i islam, om man ska ha en omfattande kunskap, greppa en fråga, måste man faktiskt studera från början till slut. Och därför vill lära dig tawhid, aqidah. Du måste börja med en bok. Lyssna på en serie. 10 delar, lyssna på alla 10 delar. Kanske lyssna på dem 2-3 gånger. Sen går vidare till nästa bok och nästa bok och nästa bok. Men idag folk lyssnar på, de kommer på en lektion, lyssnar på en lektion här, en lektion där, det här låter roligt, en dans om Dajjal, en dans om så, giftermål. Ja, man tar det som är roligt, alltså kommer inte få någon så här mycket kunskap. Som en person som går och gymmar 5 gånger om året. Det är bra, men kommer han få mycket muskler? Ja? Nej. Kör, det är bra att lyssna på en dans, det är bra att lyssna på en påminnelse, men kommer du få så här, du kommer bli kunnig, bemästra en fråga? Nej. Så att som Chef Ibran sa, det är bra att studera ett ämne från början till slut. Jag tänkte avsluta med ett kort ämne. Och det är el-himma. Ambitioner är att söka kunskap. Och vi märker där att det finns en nedgång. Och tyvärr många har inte de här höga ambitionerna att söka kunskap. Trots att kunskapssökande i islam är det absolut bästa som finns. Den bästa frivilliga gärningen, enligt de lärda, är att söka kunskap. Det för dig närmare till Allah, det höjer dig nivåer, det är din väg till paradiset. Det tar bort dina shubahat, det får dig att må bättre. Ni kan nämna dygden av kunskap, kallas oändligt. Men, vart är himma? Vart är ambitionen att söka kunskap? Varför finner vi den här passiviteten, likgiltigheten och latheten när det kommer till kunskap? Och här vill jag att vi alla tar oss i kragen. Vill jag skälla ut det? Ja. Vill jag få er att ha dåligt samvete? Ja. Och jag, mig själv också. Alltså, vi alla kan göra mer och vi alla kan göra bättre. Och om man läser vilken iver, hur Salaf brann för kunskapen, wallahi, man vill bara gå och gråta i skam över ens tillstånd. Subhanallah. Och därför nämndes också i hadithen att det finns 2 sorters människor som aldrig blir mätta. Den som springer efter dunja och den som söker kunskap. Antingen är du den ena eller den andra. Och har man väl smakat smaken av kunskap, kommer man älska kunskap. Man kommer vilja öka i kunskap. Och det är där man måste ha den här gnistan, brinna för kunskap. Subhanallah, det kan vara din väg till paradiset. Men du lägger inte vikt på det. Du lägger vikt på att gymma, på att kolla på serier, läsa dunja böcker, dunja utbildningar. Men du kan inte ge den islamiska utbildningen några timmar i veckan. Någon timme om dagen. Jag säger inte att du ska gå och bli chef på islam och lära dig alla böcker och alla kunskaper. Men åtminstone var allmänbildad. Det är haram att vara jahil om sin religion. Du är obligerad att lära dig grunden om din religion. Du måste lära dig aqidah, du måste lära dig wudu och salat och så vidare. Och det går genom att lyssna på en lektion om dagen, läsa lite böcker, memorera lite grann, gå på arabiska lektioner, gå på koranlektioner. Men det handlar om prioriteringen. Vad är det vi prioriterar i våra liv? Kom inte och säga inte tid. Om du inte har tid, frigör tid. Jag hör om folk som har 3 jobb och de jobbar och utbildar sig och de gör det ena och det andra. Det kan vara en fas i livet. Men du har aldrig tid att gå på en lektion? Nej. Jag ska nämna några exempel från våra tidigare lärare på hur de kämpade att söka kunskap. Och det är inte sagor, utan det är på riktigt. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu hörde att det fanns en man från Sahaba som hade flyttat till Sham, alltså 1000 kilometer från Medina, som hade en hadith som han inte hade. En hadith. Och han var rädd att den här mannen skulle dö och han inte skulle höra denna hadith. Så han reste 1 månad på sin kamel till Abdullah ibn Unais, denna sahabi. Han kommer fram till honom, skickar sitt sändebud, hälsar honom att Jabir är här. Så han säger, Jabir ibn Abdullah, sahabin. Och han kommer till honom, de kramar varandra. Och direkt, han säger, jag har hört att du har en hadith som jag inte har hört. Berätta. Inte så här chitchat, vi snackar lite och chillar. Jag har kommit hela vägen, det var jobbigt. Nej, ge mig hadithen. Direkt. Och hur reste han? Han är 1 månad, shahar. Reste han i privatjet med aircondition och drack kalljus. Nej, han reste på sin kamel genom öknen. Nu det är 50 grader varmt där, i skuggan. Och det är iskallt på natten. Du sover kanske med skorpioner på marken. Varför en hadith? Ser ni el-himma? Ser ni den här ambitionen? Den här ivret? Den här hungern efter kunskap? Kärleken till kunskap? Jag läste den här. Det fanns en alim från Andalus som hette Baqiyya ibn Makhlad. Taib, lyssna på den här. Alltså det är otroligt. De sa att han reste till Misr, till Egypten, alltså från Spanien, till Sham, till Levanten, Hijaz, arabiska halvan, Bagdad, för att söka kunskap. Den första kunskapsresan han gjorde, den var 14 år. Sen åkte han hem. Den andra kunskapsresan han gjorde, den var 20 år. 34 år. Allt detta kunskapssökande var gåendes på fötterna. Ja. 34 år. Ja. Går för att söka kunskap. Det har folk vill inte ens gå 20 minuter för att gå på en föreläsning. Vi säger det är långt. Ja. Yani, Allah musta'an. Abdullah ibn Mas'ud, som var en av de absolut kunnigaste av sahaba, han sa ett väldigt vackert uttalande. Han svor vid Allah och säger wallah. Det finns ingen ayah från Koranen, förutom att jag vet vart den uppenbaras, i vilket syfte den uppenbaras. Yani, vad den handlar om. Och om jag visste att det fanns en person som hade kunskap om en ayah som jag inte hade, dit kamelen kan nå, så skulle jag bege mig till honom. Det spelar ingen roll vart han är på jorden. Om han kan någonting om en ayah som jag inte kan, wallah, jag skulle resa till honom. Trots att han är mindre än honom i kunskap. Förstår ni? Den här, yani, jag vill ha kunskap. Den här hungern efter kunskap. Subhanallah. Finner också Abdullah ibn Abbas, som också var bland de kunnigaste av sahaba. Det är autentiskt berättat att han sa att han brukade gå till Ansar i Medina. Om han hörde att någon hade kunskap vid förmiddagen. Och lägga sig framför dörren. Alltså i hettan, solens hetta. På sanden. Lägga sig framför dörren eller sätta sig och vänta på att personen ska komma ut. Och när personen kommer ut, han säger, är ni profetens brorson, vad gör du? Kan du knacka på? Varför ligger du här för? Så han säger, inte störa dig. Jag vill bara ha den här kunskapen. Subhanallah. En kunskap, en färd. Och vad är det han säger för någonting? Han säger också sen att jag ödmjukade mig som elev och jag blev ärad som lärare. Adlaltu taliban fa azaztu matluban. Men han ödmjukade sig som elev. Han offrade allt han hade. Och kolla vart han blev. Han blev bland el-bahar. Han blev havet av kunskap i denna ummah. Subhanallah. Vi har Abu Huraira. Abu Huraira radiyallahu anhu. Han var med profeten a.s.w. strax över 4 år. Vilket inte är speciellt mycket om du kollar med andra sahaba. Men han är den sahaba som berättar mest hadithen. Av alla. Om du kollar hadithböckerna, mer än 4000 hadith. Hur fick han den här kunskapen? Han sa, när andra var upptagna i marknaden, så hängav jag mitt liv till att vara med profeten Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Men han struntade i dunjan. Han var ogift, han sov i moskén med Ahle Suffa. Han hade ingen mat. Men han kunde inte jobba, tjäna inga pengar. Han ville bara söka kunskap. Han ville inte missa en chans med profeten Sallallahu Alaihi Wasallam. Så pass att han ibland svimmade av hunger. Ramlade ner av hunger. Och folk gick förbi och säger, vad är det här för galen? Kolla, han ligger på marken. Och säger man till galen, jag var bara hungrig. Kolla vilka uppoffringar och kolla vem han blev. Är ni med? Från att vara den här personen som inte har någonting, ligger på marken, folk skrattar åt honom, till att bli, yani, kanske den största muhaddith i den här ummah. Är ni med? Och därför som Mujahid sa, att kunskapen kommer inte med, yani, vila, rahat al-jism. Du bara vilar och chillar och kallar, så ska du studera min fritid. När du ger kunskapen den sämsta tiden. Nu inte ens orkar hålla ögonen öppna. Då ska du läsa lite. Nej, ge kunskapen din noblaste tid, din dyrbaraste tid. För det är det viktigaste du söker. Är det inte så? Så subhanallah, kolla dessa uppoffringar. Kolla hur dessa sahaba och tabi'un kämpade. Och de verkligen uppoffrade för att få den här kunskapen. Och det är det som krävs, el-himma, ulu el-himma. Att man har starka ambitioner. Och att man också aldrig nöjer sig. Man ska alltid sträva efter mer. Och därför så sa vissa av de lärda, det var Sa'id ibn Jubayr, som sa att en person är på kunskapens väg. Han är kunnig så länge han fortsätter att söka kunskap. Men den dagen han säger jag är kunnig, så är han den okunnigaste av människor. Så det finns ingen så här stopp på kunskap. Man frågade Imam Ahmed och sa till honom, en hur länge ska du söka kunskap? Han säger, tills jag förs in i graven. Tills jag förs in i graven. Man gick till, jag läste en vacker berättelse här, för Abu Yusuf, Abu Hanifas elev. När han låg på dödsbädden. Han höll på att dö. Så hans elev kommer in, och Abu Yusuf hade svimmat. Alltså han var medvetslös. Så han vaknade upp och började direkt fråga honom en islamisk fråga. Det här mest är om hajj. Han säger, ska du prata om det här nu? Så han säger, kanske Allah kommer att rädda oss med den här frågan. Så de diskuterade frågor om hajj. Och sen när han var färdig och hans elev skulle gå, på På vägen ut så dog han. Alltså, chefen dog. Subhanallah. Imam al-Bani samma sak. Och så när han dog på sjukhuset, det låg böcker runt honom. Han var sjuk hemma. Hans familj, han säger till sin fru, sina barn och familj, bär mig in i mitt bibliotek. Han kan inte sitta och läsa, han ligger och läser. Subhanallah. Ibn Uthaymin dog av cancer, Allah yarhamuh. Eller hur? Han brukade undervisa i Haram varje år. I Ramadan. Sista året innan han dog, han ville inte lämna den här goda vanan. Han undervisade från ett rum med mikrofon och ligger på sängen, sjuk och undervisar. När vi träffade Sheikh Mokbil i Mekka, samma sak. Han var döende. Han säger, läkarna har sagt till mig att inte prata mycket. Jag klarar inte av att prata. Så istället, jag ställer er frågor och vi har lite så här, ni får prata mer än mig. Hur tror ni sittningen slutade? Sheikhen sitter och pratar. Mashallah. Subhanallah. Och så finner man de lärda. De älskar den här kunskapen. Brinner för kunskapen. Det är deras allt. Från morgon till kväll. Om du kollar på de lärdas liv, mashallah, det är det viktigaste som finns. Att öka kunskap, få mera kunskap, fråga, lära sig hela tiden. Subhanallah. Hur kan en person gilla läget att vara jahil, att vara okunnig? Skulle någon mer gilla att jag säger till dig inte jahil, du är okunnig. Du kommer ta illa upp, eller hur? Och idag, som jag sa, kunskapen är så lätt tillgänglig. Föreläsningar finns, böcker finns, hemsidor finns. Det är bara ett klick bort. Men det gäller bara att du tar dig själv i kragen och gör den här prioriteringen. Att försöka lära dig någonting varje dag. Och tyvärr, idag, du kan kolla på mobilen. Du kan gå in och kolla hur många minuter och timmar du har använt en viss app idag. Eller hur? Det står så här, Instagram 42 minuter, Snapchat så många minuter, YouTube så många minuter. Egentligen, om du kollar på den där varje natt, du borde ha dåligt samvete. Är det inte så? Och om vi skulle lägga hälften av den tiden på att studera kunskap, mashallah, vi skulle se shuyukh i Sverige. Är det inte så? Vi skulle se förändring. För det där är enkelt. Sitta och kolla på roliga videos hit och dit och inlägg och likes. Men vad kommer det gynna dig som var på domedagen? Och det är också ett fel. Att vissa tror att islamisk kunskap är sociala medier. Det där är, vi sprider kunskap där till folk som kanske inte är så insatta. Men berätta för mig. Ni får alla här utmaningen. Nämn till mig en sheikh som blev utbildad på Facebook, på Instagram och på Snapchat. Kan ni nämna till mig en sheikh som fick mycket kunskap, mashallah, han blev en da'i, han började göra da'wa för han lärde sig så mycket på sociala medier. Kan ni nämna en sheikh? Ja? Finns inte, eller hur? För det är inte så man går tillväga. Men som jag sa till folk, de idag tror att mashallah, gott samvete, jag lägger upp en bild med en hadith, jag lyssnar på en påminnelse 2 minuter, jag har gjort mitt. Det är bra. Jag säger inte att du ska inte göra det. Men det är inte så du får kunskap. Det kräver lite mer än så. Är ni med? Lyssna på lektioner, gå på lektioner. Och återigen, underskatta inte de här sammankomsterna. Och det finns en person som har ut korrekt kunskap, gå dit. Även om du kan kunskap. Vet ni inte att den som går på en kunskap av dricker blir förlåten av Allah subhanahu wa ta'ala? Hadithen nämner inte och han lär sig någonting. Bara du är på sammankomsten av dricker, Allah kommer att förlåta dig. Du går till kunskapens yani sammankomst, du är fisabilillah tills du kommer hem. Vem vill inte detta? Och du sitter i en trädgård av paradiset, omgiven av änglar och omgiven av dessa vackra bröder och ansikten. Varför ska du inte gå på dessa lektioner? Istället sitta hemma och spela PlayStation och säga jag har inte tid. Eller hur? Så att allting återigen prioriteringar. Vad är det du prioriterar i ditt liv? Vi måste höja våra ambitioner lite, ta oss själv i kragen. Och börja söka kunskap på allvar. På rätt sätt. Med rätt avsikt. Och inshallah du kommer att se el-khayr. Du kommer att bara finna lycka. Du kommer inte ångra dig. Har du någon gång sett en person som ångrat att han gick på en föreläsning? Ja? Lyssnade på en föreläsning. Eller läste en bok. Han ångrar att han läste Bukhari. Har ni sett någon sån person? Wallah, det finns inte. Ångrar att du kollar på en film, på en serie, spelar PlayStation? Ja, du ångrar. Eller hur? Men du kan inte ångra att du sökte kunskap. För wallah, det för bara gott med sig. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att öka oss i kunskap, öka våra ambitioner och förlåt oss våra tillkortakommanden. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Och om någon har någon relaterad fråga så kanske vi kan ta den. inshallah ta'ala. Lite kort för att vi har pratat ganska länge. Bara kolla på. Yusuf.
Så du sa att man ska börja vid grunden. Så hur ska man tillväga med att börja med att söka kunskap? Så att man inte går in för djupt.
Det är en bra fråga faktiskt. Men den är generellt svår att svara på så att alla får en korrekt bild av. Vad jag hade önskat och vad jag vill av den som vill göra så, som vill utvecklas eller vill börja studera eller studera vidare där han nu befinner sig, ska ta hjälp av någon kunnig och få vägledning i det. Och det är också någonting som faktiskt alltid har funnits bland de lärda och de tidigare bland salafsalihin, de tidigare lärda, att de alltid har fått riktlinjer och vägledning och personliga råd om vad det är de ska göra. Så det är svårt att bygga en mall och bara alla ska göra det här. För varje individ är annorlunda, varje individ är på olika nivåer, varje individ behöver olika saker. Vissa saker kanske är viktigare för någon, vissa saker är viktigare för någon annan. Vissa ämnen kanske är specifikt viktiga för någon, men kanske inte alls för någon annan. Lite sådana här saker väger över. Så egentligen skulle mitt grundråd i det här sammanhanget, svar på den frågan är, att vill du skapa det en mall, så är det faktiskt bäst att man frågar om råd, vad det är jag bör börja med och vad ska jag ta först. Sen finns det generellt också, i alla fall på islam.nu, så finns det ju nästan nivå uppdelat att det här liksom är först och det här senare.
Det finns det nu. Du har bort det?
Ja. Okay.
Men du kan få råd av oss.
Men i så fall kvarstår bara det jag sa. Och det är att då borde man ta det personligt och fråga Abdullah då det här kanske, vad borde jag lyssna på? För att det är svårt att bygga en mall som ska passa alla. Men de lättare kunskaperna för de svårare, de kortare innan de längre.
På arabiska och koran.
Och självklart lägga den här vägen i längden är en väg av kunskap på djupet. Och kunskap i sitt djup och sin äkta vara är på arabiska. Så är det. Du kan nå långt och lära dig det du behöver möjligtvis på andra språk, så att du inte gör fel och så att du inte brister i att göra dina plikter. Men vill du ha förståelse och kunskaper i sig, så är detta någonting som sker på arabiska i längden. Därför är det självklart att du lär dig arabiska viktigt, att man studerar det. Och Al-Quran är grunden och nyckeln till alla kunskaper, att man studerar och lär sig det.
En person frågar här på Instagram. Att vara balanserad och inte bränna ut sig. Självklart, man ska ju känna sin nivå. Och det är också en viktig sak i islam, att man tar den och dyrkan man klarar av. En person som till exempel studerade dunya och han kan läsa en bok om dagen, det finns sådana personer, kan läsa en dunya-bok om dagen, han kan läsa en islamisk bok om dagen. En person som kommer från orten, aldrig läst en bok i sitt liv, kanske inte kan läsa en bok om dagen, eller hur? Så folk är olika. Jag till exempel, jag har lättare att lyssna än att läsa. Jag brukar lyssna mycket på lektioner, lyssna på ljudböcker. Folk är olika, så man kan inte heller säga att så här ska du göra, så mycket ska du läsa. Men man ska inte bränna ut sig själv. Och därför måste man lyssna på sig, på sin, vad kan man säga, på sig själv, på kroppen. Du ska sova, du ska äta, självklart. Du ska inte studera 20 timmar om dygnet och säga, men chefen, den andra chefen gjorde så. Jag ska också göra så. Men du är inte där. Han studerade 40 år innan han kanske var vaken någon natt och studerade hela natten, förstår ni? Så att man ska inte ta de här sakerna bokstavligt heller, utan man ska ju känna sin nivå och jobba sig uppåt. Och det som brodern sa här, som matematik, du börjar med 1+1, du börjar inte med värsta ekvationerna, v, minus, x och hit och dit, utan du börjar med enkla saker. Och när du har lärt dig de enkla och lite svårare, då är det lättare att du blir mer mottaglig och din förståelse ökar, förstår ni? Och oftast de enkla kunskaperna är korta. Det är inte 1+1, boken är 500 sidor över. De är väldigt korta. Och samma sak är det med islamiska kunskapen.
Kan man gå kunskapens väg här i Sverige? Kan man få förståelse i religionen här i Sverige? Eller måste man flytta utomlands?
Som brodern sa, man kan få grundläggande förståelse i islam. Det finns bara på islam. Nu är nästan 2000 föreläsare. Om man lär
Det finns aqida, det finns tawhid, det finns fiqh, det finns sira, det finns tafsir, det finns hadith och så vidare. Och som någon broder sa, mycket av den kunskapen som finns på svenska finns inte på andra språk. Om du kollar andra länder, de har väldigt begränsat. Sverige, handel, de har. Det finns väldigt mycket tillgänglig kunskap. Så att det går en chatt upp långt. Och sen finns det mycket böcker översatta till engelska också. Så du kan få väldigt stabila och starka grunder att stå på i religion.
Sen är det viktigt också att vi förstår skillnaden mellan vad det är för kunskaper som krävs att vi kan, vad det är som är betydelsen av hadithen, talab al-ilm, fariyatun aka ala kulli muslima. Det är obligatoriskt för varje person, varje individ av muslim att studera. Den här hadithen är den första hadithen som nämns i Jami' al-ilm al-fadlihi av Abdul Bar. Det är hadith nummer ett där. Det många inte lägger verket till är de uttalanden han nämner därefter. Uttalanden, alltså nummer 3, 4, 5, 9. Där han faktiskt citerar de tidigare, som Ishaq ibn Rahawi och liknande imamer, som förklarar den här hadithen. Att alltså, vad är att studera obligatorisk kunskap? Vad är den plikten som är att studera? För det är oftast den här hadithen som det här går tillbaka till. Det är obligatoriskt att studera, eller hur? Att studera kunskap är en obligation, är obligatoriskt varje muslim. Så då, som Abdullah ibn Mubarak och Ishaq ibn Rahawi och liknande har förklarat den här och sagt det som angår honom. Pelarna i islam. Och en sa, när han inte vet att han frågar en kunnig. Så ibland känns det som, även fast den här hadithen självklart indikerar vikten av att lära sig, hur bra det är att studera och hur vi bör göra det, så är det inte någonting som innebär att alla kunskaper är någonting du måste lära dig. Och att du måste memorera massa böcker. Och att du måste ha nått en viss grad. Utan lär du dig det som berör dig. Lär du dig det som islam kräver av dig. Har du den som du kan fråga av kunskap när du behöver svar på en fråga. Då har du applicerat hadithen och är fri från det obligatoriska. Och det är någonting som folk missförstår, tror jag. Men sen utöver det i det som förväntas, önskas i relation till de här förträffligheterna av kunskapen. Och målen och ambitionerna, så är det ju utöver det som vi pratar om. Men jag vill att ni ska blanda ihop plikten med utvecklingen, att utveckla sig. För den här frågan blir ofta återkommande om kan man studera i Sverige. Beror på vad? Plikterna i islam och det som Allah beordrar dig att lära dig, ja, du kan absolut. Det finns mer än så, mycket mer än så. Men vill du utveckla dig till en kunnig individ som ska kunna få basera insikt, djup? Kanske inte. Så jag hoppas att svara på.
Sista frågan.
Om en person har lärt sig det obligatoriska, är han klandervärt om han inte fortsätter att söka utöver det? En stel kunskap.
Allah är klandervärt. Han har ingen syn på sig. Men som Imam Nawawi sa, yani, la aqal liman taraka hadha. Yani, personer som lämnar profeten sallallahu alaihi wasallam har inget förstånd. Men hur kan du inte vilja lära dig profetens arv? Eller hur? Men vad är det som är viktigare? Vad är det du har prioriterat? Förstår? Men han har ingen synd på sig. Så det är viktigt. Förstår. Jag tänkte bara avsluta med att jag kom på en... Jag läste en vacker berättelse. Det var en... Ibn al-Jawzi, du känner till den stora imamen. Han nämnde att man såg en lärperson som gått bort i drömmen. Den här personen, den är fröjdades i sin belöning. Så han sa, jag såg den här personen i en stad gjord av böcker. Jag såg honom i en stad gjord av böcker. Där husen, byggnaderna, allting var gjord av böcker. Och han satt och läste bok till bok till bok. Han var glad i det. Så man frågade honom, vad är det här? Vad gör du för något? Så han sa, jag bad Allah subhanahu wa ta'ala att få göra en nästa liv där jag gjorde i drömmen. Ni förstår ni? Hans kärlek till böcker. Allah har. Och sen,